Så vi ska ikväll då igen återvända till första Korintierbrevet kapitel 1. Vi ska fortsätta där vi stannade senast en vecka sedan, då vi gick inom vers 19-21, så var det. Så vi ska plocka upp vår text därifrån och fortsätta med vers 22 och 23 idag. Idag tänkte jag att vi ska göra lite mer av ett bibelstudie. Vi ska läsa lite vad Bibeln har att säga och lyssna lite mindre till vad predikanten har att säga. Jag tror att vi alla är övertygade om att det är en bra idé, men vi ska inte för den skull förakta det som predikanten säger och det som kommer från predikstolen. För det är ju som vi såg förra söndagen, som vi vet att Guds ord säger att tron kommer av predikan. Predikan i kraft av Kristi ord. Så första Korintierbrevet kapitel 1, vi ska läsa verserna 18-31. Hela detta stycke lyder så här. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas stånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnema. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Så vers 22 och 23 som vi ska se på tillsammans. Låt oss läsa dem en gång till. Står så här: judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Så nu hittills när vi har gått igenom detta stycke om korsets kraft och Guds vishet och jämfört det med världens vishet, så har vi konstaterat att det finns två grupper i världen. Det finns det som är för korset, det som är för Gud och det som är mot korset, mot Kristus, mot Gud. Det som blir frälsta och det som går förlorade. Så nu när vi har gått igenom detta så har vi sett två grupper. Och nu delas då den ena av dessa två grupper upp i ytterligare två grupper här. Med hjälp av Paulus ska vi se på dessa två grupper. Det är då judarna och grekerna. Så han delar då upp den här stora gruppen som föraktar Gud, som förkastar honom, som går förlorade i just dessa två grupper, för att det dels reflekterar Paulus egen världssyn, hans judiska världssyn. Det är att han själv var jude, han själv tillhörde Guds förbundsfolk, Guds utvalda folk, och de övriga som representeras här av grekerna. Och senare i vers 23 då, där står det hedningarna, alltså alla andra, alla som stod utanför Israel. Så det dels så beror det på detta att Paulus egen världssyn, hans egen världssyn med judar och greker. Och dels så delar han upp det på detta sätt för att visa att dessa är två grundläggande sätt för människorna att förhålla sig till Gud. Och vad jag menar med detta kommer vi att återkomma till här lite senare, men vi har alltså det som vi bör förstå är att det finns två huvudsätt att förhålla sig till Gud, att tro på honom och hur man tror på honom eller inte tror, varför man inte tror, vilka skäl man har att inte tro. Två olika typer av gudadyrkan, alltså en dyrkan av en gud som inte finns, eller förstås som ateister menar att det inte alls finns någon gud, fast det har en annan form av gud som det inte kallar för gud. För alla dessa som förkastar Gud, som inte tror på det som Bibeln lär, så skapar sig då en avgud, en gud som är anpassad enligt deras världssyn. Hur de ser att Gud måste vara. De ser Gud som någonting som börjar från människan och arbetar sig upp till Gud, istället för Bibelns Gud som börjar med Gud och arbetar sig ner till människan. Två skilda världssyner alltså. För båda dessa grupper, judarna och grekerna alltså, så är det ultimata avguderiet att Gud anpassas till hur vi människor uppfattar Gud, hur han bör vara, vad han bör göra, vad han bör säga. Avguderiet, precis som all annan synd, tar sig uttryck i otro. Roten till all synd är otro, att inte tro på det som Gud har sagt. Det som den första synden, den synd som Eva och Adam begick, var att de inte lydde Gud, att de inte trodde på honom. Ormens ord till dem: har Gud verkligen sagt, var just detta otro, tro, inte att tro på det som Gud har sagt. Så otro är alltså det som förenar dessa två huvudgrupper bland de icke-troende, judar och greker, som det då är representerade som här. Så före någon av dessa grupper kan tro, förrän de kan säga att ja, jag tror på himmelens Gud, så kräver de bevis för att de ska kunna tro. Och vilka bevis är det detta? Något specifikt för judarna är att de begär tecken. Judarna begär tecken. Vad är det då för tecken? Är det teckenspråk vi talar om? Nej, förstås inte. Ingenting sådant fånigt, utan tecken innebär övernaturliga tecken. Mirakel. Sådant som människor inte kan göra. Någonting som kommer utöver vad vi människor kan göra, eller som kan ske i det naturliga. Det är alltså sådant som att resa upp en människa från de döda, att ge en blind människa synen tillbaka, eller en död människa hörseln, eller att skapa bröd och fiskar från ingenting. Sådana tecken. Och det är just sådana tecken som Jesus många gånger utförde under sitt liv. Evangelierna är fulla av berättelser om Jesu mirakulösa tecken, hans gärningar som vittnade om att han var från Gud, att han kunde göra detta, och som han sen gav åt sina lärjungar, sina apostlar, att det skulle kunna göra. Så judarna trodde på det övernaturliga. De trodde att det fanns någonting sådant som är naturligt. Att det krävde att den som påstod sig vara från Gud måste kunna bevisa det med övernaturliga tecken. Det är alltså ett helt legitimt krav att kräva av någon som påstår sig komma från Gud. Men som vi kommer att se här, så hade det för judarna blivit en ursäkt till att inte tro. En ursäkt för deras otro. Så jag tänkte att vi skulle läsa lite om detta. Vi ska vända till Johannes kapitel 9. Johannes evangeliet kapitel 9. Som är ju historien om den blindfödde mannen som fick sin syn. Där ska vi se hur judarna utan ursäkt förkastade detta väldigt tydliga tecken från Jesus. Så Låt oss läsa hela kapitlet, Johannes 9 tillsammans. Johannes kapitel 9 lyder så här. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat så han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade: Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sade till honom: Gå och tvätta dig i dammen Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Hans grannar och de som tidigare hade sett honom tigga sade: Är det inte han som satt och tiggde? Några sade: Det är han. Andra: Nej, men han är lik honom. Själv sade han: Det är jag. De frågade: Hur öppnade sina ögon? Han svarade: Mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon och sade till mig: Gå till Siloam och tvätta dig där. Jag gick dit, och när jag hade tvättat mig kunde jag se. De frågade: Var är den mannen? Han svarade: Det vet jag inte. Då förde de mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen då Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Därför frågade även fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: Han lade en deg på mina ögon och jag tvättade mig och nu ser jag. Några fariseer sade: Den mannen kan inte vara från Gud. Han håller ju inte sabbaten. Andra sade: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? Det var alltså splittrade. Och frågade därför den blinde igen: Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade: Han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem: Är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig att han nu kan se? Hans föräldrar svarade: Vi vet att han är vår son, att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade: Han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: Ge Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: Jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Varför vill ni höra det igen? Vill också ni bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sade: Det är du som är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen är vet vi inte. Han svarade: Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. Det svarade: Du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och det körde ut honom. Jesus fick höra att det hade kört ut honom. När han fann honom sade han: Tror du på människosonen? Han svarade: Vem är han, Herre? Säg det så jag kan tro på honom. Jesus sade: Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sade mannen: Jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Jesus sa det, till en dom har jag kommit i denna värld. För att det som inte ser ska se. Och för att det som ser ska bli blinda. Några fariser som var med honom hörde det och sa det. Men vi är väl inte blinda? Jesus sa det, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Så här i detta kapitel har vi då med all tydlighet ett tecken från Jesus. En gärning som är omöjlig att göra för en vanlig människa. Att öppna ögonen på någon som varit blind sedan födseln. Och judarnas svar var att inte vilja tro. De skickade efter hans föräldrar för att kolla. Kan detta faktiskt vara er son som är född blind? De försökte med alla tricks komma undan. För att inte vilja tro på Jesus. På det han gjorde. I slut, eller här i mitten av kapitlet säger det. Han kan inte vara från Gud eftersom han inte håller sabbaten. Så mycket älskade de sina egna bud om sabbaten. Och alla de regler som de hade skapat. Och ville inte tro det tecken som Jesus hade gjort. Och det att det krävde tecken ser vi gång på gång i evangelierna. I Matteus 11, och vi ska vända dit i näst, så kommer några fariser till honom och begär att få ett tecken. Visa oss ett tecken. Och det skulle bara få ett tecken. Och det skulle de inte heller tro på. Så låt oss vända till Matteus 11. Vi ska inte läsa hela kapitlet, men vers 38 till 42. Om det skriftlärda fariséernas möte med Jesus där. Matteus 11, 38 till 42. Sedan sade några skriftlärda fariséer till honom. Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem, ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens bud i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves vän ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet. Och här är något som är större än Salomo. Samma tecken gäller än i denna dag. Det är just detta tecken, Jonas tecken, att Jesus Kristus, Guds Messias, skulle vara i underjorden, i dödens rike i 3 dagar och 3 nätter. Och att han skulle uppstå. Att han skulle uppstå. Detta tecken var det enda tecken det skulle få. Detta tecken var det tecken som även Nineve fick. Att Jonas sändes till dem. Att han var i fisken. Han var en rebellisk profet. Som skickades till Nineve. Och tvingades kastas i havet. Bli slukad av en fisk. Till slut sänd till Nineve. Och vid hans predikan så omvände sig hela staden. Men även detta ville judarna inte tro. Inte ens ett sådant tecken som att Jesu korsfästelse, död och uppståndelse från de döda var ett tecken nog för dem. Och det påminner mig om en ateist som jag en gång hörde i en debatt. Där han fick frågan att vilket tecken krävs för dig? Vad ska få dig att tro att Gud verkligen finns? Att Gud är Gud? Och han svarade så här. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa det, men någonting i den här stilen. Att om han imorgon vaknar och det finns 2 månar på himlen. Då ska han tro att Gud finns. Men skulle han det? Skulle han verkligen tro att det finns en Gud bara för att han vaknar imorgon och det finns 2 månader på himlen? Eller skulle han söka varje förklaring som går att finna till att vi mitt i allt har 2 månader? Skulle han göra som judarna gjorde när de fick se tecken och söka varje ursäkt, varje möjlig förklaring till att det kan vara så. Jo, så skulle det vara. Och så har vi den andra gruppen, grekerna. Grekerna söker vishet. Och denna vishet är ju då visa idéer, argument, rationella argument, sådant som vi med vår mänskliga förmåga kan resonera oss fram till, något som vi kan förstå, någonting som vi kan undersöka, kanske vetenskapligt, med vetenskapliga metoder. Sådant var grekerna intresserade av, någonting som de kunde komma till själva. Också det är en uppriktig orsak när man söker, när man testar om ett påstående verkligen är sant eller falskt. Är det rationellt? Är det vettigt? Verkar det logiskt? Men precis som i fallet med judarna så blev detta sökande efter vishet en ursäkt för att inte tro. Och här ska vi då vända igen i ett stycke som vi har läst tidigare. Inte denna predikan, men en tidigare predikan. Till Apostlagärningarna 17. Då Paulus kom till Aten och talade med grekerna där. Vi ska se att de var endast intresserade av att höra, att debattera, att tala om senaste nytt, att resonera. Men att tro verkar inte intressera någon av dem. Så, Apostlagärningarna 17, vi ska läsa vers 15-32. Det lyder så här. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som bördade Gud och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikureer och stoiker, diskuterade med honom. En del sade, vad vill den där pratmakaren säga? Andra sade, han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. Det sade så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och det tog med honom upp till Areopagen och sade, kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Alla atenarna liksom utlänningarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade, atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sade, vi vill höra dig tala om detta igen. Men detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius som var medlem av Areopagen och en kvinna som hette Damaris och några till. Så här i den här texten så ser vi att atenarna och det som var där i Aten inte var intresserade av att bekänna sig till någon ny lära, att fästa sin tro och sin förtröstan på Kristus och på korset. De var intresserade bara av att höra, att tala, att debattera, att söka vishet. Att med sin egen förmåga kunna komma fram till, är detta vist? Är detta klokt? Är det logiskt? Är det någonting som verkar vettigt? De var inte intresserade av det som vi ser hos judarna. Att söka övernaturliga tecken. Någonting sådant som kommer bortom vår fattningsförmåga. Någonting som går utöver det naturliga. Utan det förkastade honom. Det började håna honom. Andra sa det, vi vill höra dig tala om detta igen. Men endast för att höra. Inte för att tro. Endast några få kom till tro. Dionysius och Damaris och några tillstår det här. Så deras sätt att söka vishet var alltså ett mänskligt sätt att söka vishet. Det var inte den gudomliga visheten de letade efter, utan endast en vishet som kommer via människor. På mänsklig väg, med mänskligt förnuft. All form av framsteg det gjorde många framsteg. Dessa greker, denna hellenistiska kultur som vi ännu i denna dag har mycket kvar av. De gjorde framsteg i kunskap, i retorik, i filosofi, vetenskap, politik. Demokratin fick sin början just i de grekiska stadsstaterna. Så de började allt mer överge den traditionella gudatron och formulera en sorts förnuftsfilosofi. Det fick en kärlek för visheten. Just ordet filosofi betyder kärlek för vishet. Philo betyder kärlek. Och sofi kommer från Sofia, vishet. Så kärlek för visheten. Det blev deras avgud. Detta förnuften av vishet blev deras avgud. Vi läser mycket av kyrkofäderna som märks just denna betoning på förnuftet. Där Kristus kallas för det ultimata förnuftet. Ordet logos som används om Jesus i Bibeln. Bland annat Johannes 1. Så kan också översättas som förnuft. Så det märker man tydligt när man läser kyrkofäderna. Deras brev. Det som de skrev till sina motståndare. Och sen finns det ännu en annan aspekt. Av detta. För den traditionella gudatron så var för grekerna det otänkbart att en gud skulle kunna bli människa. Han skulle kunna stiga ner från sin gudaposition och bli människa. För dem var allt andligt gott och allt fysiskt ont. Och här ser vi då det som senare skulle komma att bli gnosticismen, en tidig irrlära inom kyrkan, där de såg allting andligt som gott, allt fysiskt som ont. Det ansåg grekerna då alltså att gudarna inte hade ett intresse för det mänskliga, att det var likgiltiga för det som hände bland människor. Celsus, som var en grekisk filosof på 100-talet, var motståndare till kristendomen. Han omnämns i kyrkofadern Origenes, alltså Origen på engelska. Så han skrev då så här, Celsus. Gud är god och vacker och välsignad och på det vackraste och bästa sätt. Men om han kommer ner till människor måste han genomgå en förändring. En förändring från gott till ont, från fördel till last, från lycka till olycka, från det bästa till det sämsta. Vem skulle då genomgå en sådan förändring? Gud skulle aldrig
godkänna en sådan förändring. Så för grekerna en otänkbarhet att Gud kunde bli människa. Och förstås ännu mer otänkbart att han kunde dö. Att han kunde bli korsfäst. Så dessa två grupper, judarna och grekerna, är då representativa för allt förkastande av Gud. All form av alla ursäkter att inte behöva tro på det som Gud har sagt, det som Gud har gjort. Att söka tecken, övernaturliga tecken, eller att söka vishet. Det ska vara förnuftigt, det ska vara logiskt. Kunskapen, vetenskapen ska kunna bevisa det. Så antingen övernaturliga bevis eller rationella bevis. Och Paulus, precis som alla andra kristna, omfattar förstås såväl det övernaturliga som det rationella. Både det som går bortom vår fattningsförmåga som det som vi kan förstå. Men detta är inte grunden för tron. Grunden för att vi tror är det som står i vers 23. Korset. Kristi kors. Vi predikar Kristus som korsfäst. Detta är en total motsats till världens vishet. Varken tecken, sådana övernaturliga tecken som judarna krävde, eller vishet, vetenskap, kunskap, förnuft, är detta. Detta är gudomlig vishet. Detta går långt utöver mänsklig vishet och mänskligt krav på tecken. Vi predikar inte sådant. Vi predikar inte Kristus som en mirakelman som kunde göra många tecken, även om vi nämner också detta i våra predikningar. Vi predikar inte Kristus som den största och visaste av lärare som kunde säga mycket klokt, även om vi också nämner detta i våra predikningar. Nej, vi tillsammans med Paulus och alla kristna i alla tider predikar Kristus som korsfäst. Och detta är grunden, detta är det som skiljer oss från alla falska lärare, från alla falska religioner, från alla falska avgudar. Att vi predikar Kristus som korsfäst. Som i sig är en motsägelse när man tänker på det. Man kan antingen Messias, Kristus, eller korsfästelsen. Men att kombinera dem på verkar omöjligt. Messias betyder ju kraft, kraft, triumf, seger. Korsfästelse betyder svaghet, förnedring, förödmjukelse, nederlag. Men vi predikar Kristus som korset just därför att det är Guds vishet. Det är Guds kraft. Det som för människan är en omöjlighet är för Gud en möjlighet. Så här med dessa ord har vi en påminnelse, en sansad påminnelse om var vårt fokus bör vara. Vad som är hela vårt kristna livs fokus. Varför vi läser Bibeln. Varför vi är kristna. Vad vi tror på. Hur viktigt det är att vi inte förlorar detta centrala tema. Denna kärnpunkt i hela Bibelns berättelse. Kristus och honom korsfäst. Vi är kalvinister, baptister. Vi håller till de gamla bekännelserna, de som formulerades redan några århundraden efter kyrkans begynnelse i Nicaea och Konstantinopel. Vi är cessationistiska i fråga om den heliga andes gåvor. Vi är kongregationalistiska i vår modell av församlingssynen. Allt detta är underbart och det bygger på en lång rad av vita män och teologer som i gångna tider har tänkt igenom detta, har formulerat det, har skrivit ner det. Någonting som vi kan plocka upp och bygga vidare på. Allt detta är fantastiskt och underbart. Men
Det finns en verklig fara i att förlora fokuset ur sikte. Att bli fast i en evig debatt om dopet eller om Herrens måltid. Och använda Bibeln som ett uppslagsverk. Vad säger Bibeln om dopet? Om vi ska se här i Johannes evangelium. Men Bibelns centrala tema, hela kärnpunkten för Bibeln är Kristus och honom korsfäst. Hela gamla testamentet är ett tecken på det som skulle komma, en förberedelse, en skugga av Kristus själv. Och hela nya testamentet vittnar om denna Kristus och hans korsfästelse, det han gjorde, hans liv, hans offergärning. Och en påminnelse, en ständig påminnelse för oss om Kristus Jesus. Den blickar tillbaks på honom, hans liv, och den kulminerar i hans död, denna korsfästelse, denna enskilt viktigaste händelse i världens historia. Så att läsa Bibeln dagligen eller hur ofta man nu än gör det och missa detta centrala tema, detta fokus som Bibeln har, är att missa hela poängen med Bibeln. Och även fast jag vet att ni redan vet det, så vill jag göra det klart och tydligt för oss alla, för eventuella lyssnare via internet. Bibeln handlar inte om dig. Den handlar om Kristus. Det är en vittnesbörd, ett vittnesbörd om hans kors, om hans offergärning, om försoningen med Gud. Allting annat är sekundärt. Allting annat pekar mot Kristus. Vill du debattera om dopet, kom ihåg att det pekar på Kristus. Vill du debattera Herrens måltid, det pekar mot Kristus. Vill du debattera den heliga andes gåvar, fantastiskt. Men kom ihåg att det pekar tillbaka till Kristus Jesus och hans kors. Det finns ingen annan händelse som är viktigare än denna. Så om du dör imorgon och inte har åstadkommit någonting av värde eller någonting som någon människa kommer ihåg, men du har lärt känna Kristus och honom som korsfäst, så har du uppnått det viktigaste i ditt liv. Och om du har uppnått ära och berömmelse och har ditt liv skrivet i historieböckerna till tidernas slut, men inte har lärt känna Kristus som korsfäst, så är ditt liv meningslöst. Bättre då att du aldrig skulle ha blivit född. Att du aldrig skulle ha existerat. Men det finns hopp att du än idag kan finna en relation med denna Guds utvalda, denna Guds frälsare för hans utvalda. Och så uppnå det viktigaste med ditt liv. Så vi som tror, ta ära i att ha lärt känna honom som korsfäst. Att veta just detta, denna enskilt viktigaste händelse i världens historia. Att vi tillsammans med Kristus dog på detta Golgata kors. Alla våra synder blev fastspikade en gång för alla, avskilda från oss. Här har vi vår ära, vårt hopp, vår förtröstan, vår tro. Detta är Guds kraft i frälsning, detta kors. Din glädje är att känna Kristus och honom som korsfäst. Men då finns det de som inte tror, de som inte har lärt känna Kristus på detta sätt. De som både har en kunskap om honom och inte har honom som Herre och frälsare. Och de som aldrig har lärt känna honom. För korsfästelsen är för många en dårskap. Och det var det också på romarrikets tid. Det var korsfästelse var serverat för de värsta förbrytarna, för de upprorsmakarna. Det som romarriket ville visa att dessa människor har gjort någonting ohyggligt ont, det korsfästes. Det var den värsta form av avrättning.
som fanns. Och just detta kors, just denna ohygglighet att vi korset utvalde Gud för att vara kraften till frälsning. För att vara det som vi predikar ända till den dag han återkommer i härlighet. Men att inte tro på det, att inte acceptera denna Guds vishet, denna Guds kraft, är något som förenar alla som inte tror, både judar och greker. Och vad det innebär för dem ser vi här nu i vers 23. Så för judarna är det en stötesten. Ordet för stötesten här är på grekiska skandalon. Alltså en skandal. Därifrån vi får det ordet. Och det här ordet skandalon, skandal, säger kanske ännu mer än vad stötesten gör. Det är ännu kraftigare. Det säger oss ännu mer om hur otänkbart detta kors var för judarna. Det är inte undra på att Paulus före sin omvändelse uppfylldes av raseri mot de kristna. Hur kan ni tro på detta? Hur kan ni säga att Kristi, eller att korset är Guds kraft? För han kände skriften, han citerade mig även i Galaterbrevet där det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Han trodde att han tjänade Gud genom att förfölja denna sekt som påstod att Gud hade sänt frälsning genom en förbannelse. Otänkbart, skandalöst. Och det är också, som ordet förstås betyder, en stötesten. En stötesten, en klippa till fall, någonting som man snavar över och faller på grund av olydnad. Här ska vi igen en kort vända oss till ett par bibliska texter. Först Romarbrevet 9. Jag ska läsa tre verser i Romarbrevet 9. Om hur Paulus visar att detta kors har blivit en stötesten. Någonting att snava över, en klippa till fall för judarna. Står så här i vers 31-33. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen. Så som det står skrivet: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Alltså, en stötesten, en klippa till fall för det som sökte tro, som sökte rättfärdighet genom sina egna gärningar och inte genom tro. Men för det som tror på honom skulle inte stå där med skam. Och ännu första Petrus brev kapitel 2 ska vi se på det sista texten jag har. Verserna 6-8. En snarlik citering ur Gamla testamentet här av Petrus, aposteln Petrus, i hans första brev. Det står så här. Det står ju i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Så ännu en gång, stötesten, detta kors hade blivit en stötesten, en klippa till fall för judarna på grund av olydnad, på grund av otro. Så som det står här, var det också bestämt om dem. Här har vi igen ett tecken på att det är Gud som är suverän och som utväljer vem som blir frälst. Det är inte din fria vilja som gör det. Det var bestämt om dem, står det. Och sen för hedningarna, en dårskap. Detta ord dårskap betecknar inte nödvändigtvis en intellektuell defekt eller någonting som saknar vishet.
utan det är någonting som är snarare likt galenskap. Någonting som du skickar människor till dårhuset, eller vi kallar det inte dårhus för tiden, det är politiskt inkorrekt. Mentala sjukhus. Sådana människor som har någonting fel. Eller jag vet inte vad som är politiskt korrekt mer att säga om det, men några som är mentalt sjuka, som har någonting fel i deras tankeförmåga, i deras sätt att förstå och hantera situationer och vara tillsammans med andra människor. Det är någonting i den stilen som det här ordet betyder. Plinius den yngre, som var en romersk senator, en jurist, ungefär år 100 efter Kristus, uttryckte korsfästet som en skadlig vidskepelse i ett av sina brev. Alltså någonting som var skadligt för samhället, någonting som vi behövde få bort, liksom en cancer behöver opereras bort, så behövde vi ta bort detta korserna, detta budskap om korset, för det var skadligt för dem. Behöver skicka dem till dårhuset, eller de hade väl inga dårhus på den tiden, så de skickade dem till avrättningen. Och för oss som idag har korset som symbol för vår kristna tro, folk har kors runt halsen eller kors uppsatta på väggarna i sina hem, eller när vi har något kors här, men det finns ett kors där, exakt. Och där. Så har det blivit en symbol för vår kristna tro. Någonting som vi ser som självklart. Ja, men korset är ju förstås det som hör ihop med kristen tro. Så vi har svårt att förstå hur skandalöst och hur dåraktigt, galet det verkar. Med korset som symbol. Med korset som en gudskraftig frälsning. Det är faktiskt så att det tog mer än 100 år efter Kristi korsfästelse innan de kristna började använda korset som en symbol för sin tro. Så nu när vi har hunnit igenom dessa två verser, så ska vi tillsammans försöka förstå vad den helige ande säger till oss idag just med dessa ord. Om du är den som förkastar korset på grund av brist på bevis, brist på tecken, brist på rationella bevis, brist på vetenskapliga bevis, vad det än kan betyda. Är du den som tillsammans med judarna endast har fått det tecken som är profeten Jonas tecken, att Kristus skulle dö och vara i dödens rike i 3 dagar och 3 nätter och uppstå, få liv på nytt? Är du en av dem som förkastar Kristus fast du har fått detta tecken och inte vill tro det? Då ska det gå med dig som det gick med, den generationen och med alla släkten som förkastar Kristus. För domens dag ska Nineves befolkning uppstå och bli dig till dom. För det omvänder sig till profeten Jonas predikat. Och ser vi har någonting ännu mer än profeten Jonas. Vi har Kristus själv. Vi har honom som korsfäst. Och det ska gå med dig som det går med, gick med det släktet. Och alla släkten som förkastar Kristus. Att söderns drottning vid domens dag ska uppstå. Och bli dig till dom. Till hon reste lång väg för att komma och lyssna till kung Salomos vishet. Och se, här är någonting som är långt mer än Salomo. Här är Kristus själv, Guds vishet. Jag har bara några ord att säga till dig. Det är ord som Apollos Paulus sa det till grekerna i Aten. Det är ord som alla kristna alla tider har sagt till de som söker bevis genom tecken eller vishet. Omvänd dig. Omvänd dig och tro på detta kors. Tro att just
detta kors är Guds kraft i frälsning, att det är Guds vishet. Att du inte kan finna en väg till Gud på något annat sätt. Johannes 14:6 säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig. Jesus alltså. Du har fått höra predikan om Kristus och honom som korsfäst. Du har ingen ursäkt mera. Det finns inga tecken, det finns ingen vishet som kan övertyga dig. Liknelsen om Lazarus och den rike mannen, sa det den rike mannen när han var i dödsriket: åh Abraham, skicka Lazarus tillbaka till min familj så att de kan omvända sig och tro. Vad fick han för svar? Det har Mose och profeten. Om det inte lyssnar till dem, lyssnar det inte ens till om en död uppstår från de döda. Så du har ingen ursäkt mer. Inga tecken, inga bevis, ingen vishet räcker till för dig. Kommer någonsin att räcka till för dig. Eftersom du har förkastat den enda väg till Fadern, den enda väg till frälsning, den enda som kan frälsa dig från en säker dom. Jesus säger i Johannes 3:18: den som inte tror är redan dömd. Men det finns hopp. Det finns ännu hopp för dig att omvända dig i denna tid. Detta är nådens tid. Detta är korsets tid. Vi lever inte under gamla testamentets tid, där allting var ett tecken, där allting var ett skimmer av det som skulle komma, en skugga. Vi har Kristus själv, vi har honom som korsfäst, och vi har ordet som Gud har bevarat åt oss. Tro på detta ord, förtrösta på honom, förtrösta på Kristus och honom som korsfäst, och du ska få liv, evigt liv, syndernas förlåtelse, försoning med Gud och rättfärdighet. Och så för oss som tror, som har lärt känna Jesus som vår Herre och frälsare, som har skådat honom som korsfäst, som har korset som vår ära och vår symbol för vår tro, som vår glädje, som vårt hopp. Vi som hör honom bli predikat som korsfäst. Detta är ditt hopp. Detta är din glädje. Om ingenting annat gläder dig, om allting annat överger dig, så vet du att du har detta kors. Detta kors som Jesus Kristus en gång för länge sedan bar på sina axlar, som han gick upp till Golgata med, så att bli fastspikad tillsammans med alla dina synder en gång för alla. Det är borta för evigt. Han har sagt: det är fullbordat. Fäst din tro och ditt hopp på Kristi kors, i synnerhet i dessa tider. Har sekulariseringens tid gjort dig nedslagen? Finns det mer än någonsin motståndare till kristendomen som har sina visa argument och sina krav på tecken? Vet att Kristi kors är tillräckligt för att frälsa även dig. Det är tillräckligt i alla tider att frälsa var och en som tror. Berätta om det för alla du känner. För det är en frälsning också för dem. Det är inte bara för dig. Det är inte bara dig Gud har genom sin stora nåd utvalt. Han har utvalt människor från alla länder och alla folk och alla stammar och alla språk i alla tider. Också i denna tid, också här bland dessa människor som lever i andligt mörker. Berätta om Kristi kors. Visa Kristus som korset. Detta är Guds kraft i frälsning. Och om du inte vill tro, så vet du att du har varit trofast i din uppgift. Att Gud
inte kräver något mer av dig. Det är inte din uppgift att frälsa människor. Det är inte din uppgift att vara deras försonare, deras Messias, deras Kristus. Den uppgiften är Kristus. Och han utför den perfekt. För det är som judarna och grekerna. De söker vishet, de söker kunskap och tecken. Men de kommer aldrig att få den. Och även om vi sörjer deras undergång, så är deras undergång rättvis. Men låt oss ta vara på den tid vi ännu har här. Detta korta liv, dessa få ansträngningar vi gör här innan vi går in i evigheten. Att predika Kristus som korsfäst. Låt oss tillsammans med Paulus och alla heliga, alla tider, Luther och Calvin och J.C. Ryle och Spurgeon och alla människor, Augustus och Origenes, alla kristna, alla tider som har utstått spott och spe och blivit dödade. Låt oss tillsammans med dem predika Kristus som korsfäst. Och fästa vårt hopp att detta ska frälsa var och en som tror. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi har igen fått skåda detta kors och Kristus som korsfäst på det. Vi har fått våra ögon öppnade och fått ljuset från evangeliet strålande in i våra liv, i vårt hjärta, i vårt sinne. Vi har fått bli påminna om Kristus och hans offergärning. Och vad det betyder för oss och vad det betyder för dem som inte vill tro. Fader, vi påminns om att detta är det centrala i våra liv. Att vi, om vi inte har utfört någonting annat, men lärt känna Kristus som korset, har uppnått det viktigaste med våra liv. Fader, hjälp oss då att föra vidare detta allra viktigaste till andra människor. Hjälp oss att predika Kristus som korsfäst. Hjälp oss att ta vara på varje tillfälle. Hjälp oss att lyfta upp Kristus som den frälsare han är. Genom den frälsning som du har förberett och utvalt. Genom korset. Och far, för det som inte vill tro. För det som är oss nära och kära. För dessa människor som bor här. Som förkastar dig. Åh Herre, vi ber för dem. Vi ber att vi skulle höra detta ordet om korset. Och att det skulle bli till deras frälsning. Vi ber att du skulle sända din helige ande att penetrera deras hjärtan. Att de skulle komma till insikt om sin synd. Och vända sig bort från alla krav på tecken och vishet. Och förstå att korset är din vishet, Fader. Din kraft att frälsa alla som tror. Förena dem med Kristus Jesus till evigt liv. Fader, fräls många. Vi ber i Jesu namn. Amen.